Här är Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd Mikael Johansson.
Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är en jättegrej.
Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
Det här är ett prestigesystem.
Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
Rapporter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året. Där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja. Och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
Ja, men han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vårt största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Poron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
Tack så mycket, Caroline Poron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterar naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Föreningen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagt villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För det jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
Ja, det är exklusivt.
Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
Reporter var Thea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av Morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.